retweetade och twittrade om, och vi är mer nervösa egentligen för det än någonting annat. För det har vi ju noterat själva, att hälften sitter och tittar ner i sin laptop medan man lyssnar med andra örat. Men jag hoppas att ni också vill interagera lite grann. TU gör ju det här, är med i internetdagarna naturligtvis för att affären håller på att flytta över till nätet. Dock inte så snabbt som man skulle kunna tro. Jag började på TU för 2,5 år sedan ungefär. Jag kommer från reklambranschen innan, och jag tyckte att jobbet på TU skulle vara extra intressant just för att jag såg hur den här affären höll på att behöva förändras. Och tänkte att det kommer snart en lågkonjunktur, och lågkonjunkturer brukar få till följd att allting förändras ganska snabbt. Och det kan jag inte påstå har hänt inom mediebranschen än. Men vi får väl se nästa lågkonjunktur vad som händer. Och jag vet inte om ni håller med mig. Vi kanske får höra lite om det sen. Hur mycket har verkligen förändrats? Men jag tänkte faktiskt bara göra en liten sån här dagssituation. Hur står det till med affären just idag för de olika medierna? Jag representerar ju dagspress, men vi kommer säkert prata även om andra medier. Och vi har ju... jag har delat in det i public service, kommersiell tv och kommersiell radio. Och sen har vi dagspress som inkluderar då morgontidningar, kvällstidningar. Och så har vi veckopressen eller tidskrifterna. Tittar vi på public service så har ju de i princip 100% icke-kommersialism. Det är inte helt sant. 8 miljarder om året går in till public service. 42 miljoner ungefär i sponsorintäkter. Och sen finns det väl någon underliggande finansiering vid programframtagning ibland, gissar jag. Kommersiell tv, TV4, 5an, 3an bland annat, men det är de största kanalerna. De är ju 100% kommersiella, men har i varje fall betalat en del koncessionsavgifter för att kunna behålla sin unika ställning som annonsmedium. Och då tänker jag främst på TV4. Sen har man släppt det. Och kommersiella radion är ju samma sak. Man, där betalar man ju fortfarande en koncessionsavgift för att ha kanalen till målgruppen. Dagspressen ser ju lite olika ut om man jämför morgon och kväll. Morgontidningarna brukar man säga traditionellt sett har 70% i prenumerationsintäkter. Förlåt, 30% i prenumerationsintäkter och 70% i annonsintäkter. Det där har ju varierat naturligtvis. Under 2009 när annonsintäkterna sjönk 24-30%, så blev det ju en 50-50 finansiering. Nu kommer ju annonsintäkterna tillbaka i väldigt hög utsträckning, och då är vi tillbaka i den här relationen 30-70. Kvällstidningarna är precis tvärtom brukar man säga. 70% kommer från lösnummerförsäljning och 30% från annonsintäkter. Och där ligger tidskrifterna ligger ungefär som morgontidningarna. Och då kan man ju fråga sig, dagspressen då, är dagspressen icke-kommersiell eller kommersiell? Och då får man väl ändå säga att även om det finns några som får pressstöd så är det ungefär 500 miljoner om året. Medan dagspressen drar in ungefär 7,5 miljard årligen på den kommersiella vägen. Så jag räknar dagspressen till ett kommersiellt medium också. Och om vi delar upp då, eftersom vi kommer fokusera ganska mycket på tidningar här idag, så tänker jag bara, hur ser intäktsfördelningen ut vad gäller tidningar, nät, papper? Och då är ju den bistra sanningen så att nätet står snittmässigt för ungefär 10% av intäkterna, medans pappret drar in ungefär 90% av annonsintäkterna. 2009 tappade tidningarna 12% snitt. Det finns ju dagstidningar idag som fortfarande inte har en webbsajt, så naturligtvis drar de ner snittet. Och det finns tidningar som har mycket bättre fungerande än nätsajter, och de har ett högre snitt naturligtvis. Men snittet är 10%. 2009 så tappade man 12% av nätintäkterna. 2010, bara första halvåret, har man ökat 17%, vilket betyder ungefär 200 miljoner nya pengar in i nätet. Och det är inte 200 miljoner man har tappat från pappret, för även pappret har ju ökat otroligt mycket under första halvåret 2010. Bara andra kvartalet så ökade lokaltidningarna 45%. Och i september månad så har lokaltidningarna ökat 35%. Så pengarna kommer tillbaka in. Men naturligtvis är det ju så att vi ser ju att upplagan tappar väldigt, väldigt långsamt. 67%, nu antagligen 65% av alla svenska hushåll har en prenumererad morgontidning. Ungefär 2% per år tappar vi där. Men tittar vi på generationen född på 80-talet och hur deras tillströmning till prenumerationer ser ut, så är det en dramatisk förändring. Så det finns en jätteutmaning, och jag är helt övertygad om att ni alla känner till det. Frågan är ju mer när utmaningen kommer. För den har ju som sagt inte kommit, inte kommit än. Utan det tappet vi såg var i stor del en ekonomisk situation för den finansiella krisen. Men det är ju ingen som tror att det inte kommer drabba oss om x antal år. Och det är det vi ska försöka fundera på lite nu. Vad är det för nya affärer? Kan man bli del av de nya affärerna? Många affärer det pratas om är ju rent fortfarande från annonsörer. Man pratar om beteendestyrd annonsering. Det har varit ett annat seminarium före lunchen som handlar om geotaggning. Som ju också handlar om ett samarbete med annonsörer. Så det är väldigt mycket annonsörsfinansierat. Sen har vi lite webbshoppar, lite klubbar, medlemsklubbar. Men frågan är ju, finns det en ny affär för medierna där man inte nödvändigtvis behöver bara ha ett ben som är annonsörsbenet, medans konsumentbenet är det som tappar hela tiden? För då tror vi ju att annonsörsbenet följer med. Så det ska vi titta på lite idag. Och jag har tre talare. Jag välkomnar er upp på scen. Patrik Wikström, Anna Omstedt Lindgren och Elsa Falk. Och Patrik, du kan ju mecka lite medans vi sätter igång. Patrik jobbar i Jönköping och forskar inom medier. Det handlar huvudsakligen om hur traditionella medieföretag hanterar möjligheterna och utmaningarna som har skapats av ny teknik. Och du har ju själv arbetat i ungefär 15 år. Du har jobbat i musikindustri och på andra håll. Och jag hoppas att du ska lägga en plattform för när vi sen dyker ner i lite praktiska exempel som Anna och Elsa ska dra från den riktiga världen. Varsågod.
Det ska jag försöka göra. Fungerar den här?
Min är fortfarande på, du kan stänga av min.
Hallå, hallå. Nu är det bättre. Ja, lite bättre. Bra, tack så mycket. Patrik Wikström heter jag. Jag arbetar på ett ställe som heter MMTC, som Anna sa, som är ett forskningscenter vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vill ni se mer om vad vi gör, så gå till mmtcenter.se. Det jag tänkte prata om är precis vad Anna har varit inne på, att det händer ju vissa saker i medievärlden. Och även om de flesta av den här affären, pappersaffären i tidningsbranschen är stor, så blir vi fler och fler som gör som nunnan i mitten här och läser på elektroniska skärmar. Men det är inte helt lätt att få den här affären att fungera, och det är det som vi ska prata om idag. Och det finns ju åtminstone fyra, skulle jag vilja säga, skäl till att det är svårt att få affären att fungera på nätet. Det ena är att det är svårt att kontrollera flödet av information. Det andra är att vi har lärt användare, läsare, hur man beter sig på nätet och hur man får tillgång till information. Man behöver inte betala på nätet. Det är så som vi har gjort sedan 94, vilket spelar roll. Läs gärna den där laden som är längst ner där. Please open your window to the width of this line of text. Jag tycker det är en lite nostalgisk kuriositet från 96. Bundling, nysvenskt ord för paketeringar. att är ju en väldigt, väldigt viktig del i mediebranschen. En dagstidning kan man se som en bundle utav väldigt många olika artiklar och avdelningar och så vidare. Och en av de viktigaste sakerna som har hänt på nätet är ju att den här typen av paketering har lösts upp. Du behöver inte läsa serier, köpa DN för att läsa serier eller vad det nu skulle kunna vara. Vi kan köpa chipsen för sig och vi kan köpa drickan för sig och vi kan köpa hamburgaren för sig. Det kunde vi inte tidigare. En stor utmaning. Och naturligtvis, de lösningar som jag har sett hittills är riktigt, riktigt dåliga. Det här är ju lite en ironi om tekniska problem, men naturligtvis är ju betalningslösningar och så vidare någonting som är fortfarande, skulle jag vilja säga, riktigt kassa. Vilket gör att det är ett hinder för att lyckas på nätet. Nåväl, men jag skulle säga att det går ändå att lyckas ganska bra. Och det är det vi ska titta lite på. Jag ska försöka ge sex olika exempel eller sex olika sätt att skapa en affär på nätet. Och kanske det enklaste sättet är att visa på en nyttoaspekt. Visa på en tydlig return on investment. Och det finns ett flertal exempel på sådana lösningar som vi inte behöver gå in på. Finansiell information. Anna kommer prata om ett liknande exempel, tror jag, som visar på hur information som har ett tydligt nyttofokus och fungerar alldeles utmärkt att ha betalt för. Så låt oss titta på några andra områden som jag tycker är spännande. Och om man tittar på de framgångsrika fall på affärer på nätet, så är det väldigt många som bygger på passion, kärlek, lidelse. Den här typen av känslor som är fantastiska och som de produkter och tjänster som vi jobbar med inom mediebranschen lyckas skapa. Och jag känner till exempel som, hur många är det som direkt känner igen det här ute i publiken? Ja, det var bara en, två. Det här är ju ett exempel som har ett par år på nacken, men som där rockbandet Radiohead lanserade ett album och sa till världen att betala vad ni vill. Och för att det ska lyckas, och det gjorde det, lyckades ganska bra, så bygger det på en väldigt stark lojalitet, en väldigt stark passion mellan kund och producent, vad jag ska kalla det. Och det finns andra exempel som bygger på liknande principer. Det här är Spotus, som är en nyhetstjänst som bygger på att du har en idé om vad du vill ha ett reportage om, och du lägger upp det på Spotus och säger att för att kunna göra det här så behöver jag si och så mycket pengar. Och så småningom förhoppningsvis så hittar du tillräckligt många som vill finansiera ditt projekt. Här ser ni hur det går i det här fallet som handlar om hemlösa i Kalifornien. De är nästan halvvägs för att finansiera det. En liknande crowdfunding-lösning är här i musikvärlden, Celeband, som fungerar på precis samma sätt. Jag vill göra en inspelning. Jag har en fantastisk idé. Om ni finansierar mig så kan jag göra en professionell inspelning med producent och allt vad det innebär. Det här är ju spännande, men frågan är hur skalbart det är och hur långsiktigt det är. Går det verkligen att bygga en hel affär på det här? Det kan man ju fråga sig. Men det är en spännande affär, och passion som grund för en affär ska icke förringas. Sammanhang, kontext. Jag träffade en kille i bokbranschen här på förmiddagen. Och han sa att snart kommer metadata runt en bok vara mer värt än boken i sig. Det kan man väl fråga sig. Men vad han menar är naturligtvis affärer som bygger på att kunna använda och hitta och sortera och vända och vrida vad man nu vill göra på information. Snarare än affärer som bygger på informationen i sig. Jag skulle vilja säga att den här aktören som har lyckats nå ganska stor framgång. Jag pratade med en annan figur här alldeles nyligen som sa att i Sverige så kommer Spotify, om utvecklingen fortsätter, att utgöra ungefär 50% av hela musikbranschen. Och det är alltså inte bara online, utan det är även fysisk försäljning. Det är helt makalöst på ett par år bara. Men jag skulle vilja säga att Spotify lyckas inte för att de har 10 miljoner låtar. Det har inte alls med saken att göra, utan Spotify lyckas för att de har gjort det möjligt att hitta musik och få tag på musik på ett väldigt, väldigt smidigt sätt. Massor med olika funktioner för att vända och vrida på musik. Det kontexten snarare än innehållet som gör att Spotify lyckas. Och här har de ju naturligtvis konkurrenterna i hasorna hela tiden. Det är innovation som gäller för att hålla sig ledande här. Inga konstigheter, precis som i många andra branscher långt från nätet. Det finns många exempel på kontextuella tjänster. Digster, som är en liten rolig variant ifrån Universal Music, bygger på Spotify, men också en kontextuell tjänst. Att hitta musik som passar mig i ett visst sammanhang, att hitta musik som passar som en viss figur kanske tycker är intressant. Så kontext, jätteviktigt. Bekräftelse. Finns det någonting mer grundläggande? Ja, jag kan nog tänka någonting mer grundläggande, men vi vill nog alla ha bekräftelse på något sätt. Hur kan man bygga affärer på bekräftelse? Vulkan känner säkert många av er till. Den spännande lilla aktören som startade för några år sedan med självpublicering. Alltså att kunna publicera sina böcker utan att behöva gå till ett traditionellt förlag. Jag pratade med Vulkan och frågade, vad pysslar ni med egentligen? Så säger de, vi är inget förlag, vi är inget tryckeri, vi är bekräftelsebranschen. Det vi säljer är den sköna känslan i magen när man får hem kartongen med 150x av min bok. Som kanske visserligen hamnar under sängen sen och inte blir såld, men det är det som de säljer. Det här är ju visserligen kanske inte på nätet, men ett annat exempel som bygger på samma sak är Veckorevyn. Veckorevyn känner vi alla till, men vi kanske också känner till att de har gjort en ganska spännande satsning på nätet, veckorevyn.com. Och visserligen finns allt möjligt gott där i form av skvaller och mode, men det finns också en stor satsning som bygger på bloggar. Och där har Veckorevyn under några år byggt upp en struktur som jag tycker är spännande. Och som grunden för sin struktur så ligger bekräftelse, kändisskap och så vidare. De har ett antal olika nivåer med olika bloggar. Jag kan starta en blogg här och nu, men då är en användarblogg eller läsarblogg tror jag de kallar det. Om jag blir mer och mer framgångsrik så kan jag bli en premiumblogg, och är jag riktigt framgångsrik så kan jag bli avlönad och få dela på intäkterna från annonsförsäljningen och vara en VIP-blogg. Hela den här affären som bygger på bekräftelse och på karriär och på kändisskap jobbar Veckorevyn väldigt, väldigt konsekvent med. Här är ett exempel på en liten kampanj som går ut på en liten tävling. Här, bli känd. Din blogg kan få medieuppmärksamhet, eller en kampanj i det här fallet på tv4.se. Så att jobba med bekräftelse som grunden för en affär tror jag absolut är en väg till framgång. Här ser vi lite bilder på bloggar och bloggare. Och vi ser också här hur den här typen av affärer har inspirerat till konkurrenter till Veckorevyn som har kommit upp under de senaste åren. Till exempel Devote med sitt magasin Modeflickan. Bubble Room som är ett spännande exempel ifrån Hallén som ni kanske känner till och som har Bubble Room Magazine. Och det finns lite andra svenska exempel som har precis samma struktur. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklas. Alla bygger på principen med bekräftelse, och det är bloggaren som är i centrum. Jag ska säga, intäkterna här är ju fortfarande annonser. Det är fortfarande ett annonsdrivet medium. Man skulle kunna tänka sig att utveckla det här så att bloggarna till exempel betalar för att få tillgång till vissa verktyg och så vidare. Men så långt har inte någon av de här affärerna kommit än. Det här är tre världsstjärnor som också jobbar på ett spännande sätt med bekräftelse, särskilt för att bygga lojalitet. Trent Reznor, Imogen Heap och Stephanie Meyer i musik- och bokvärlden som har byggt upp en struktur och ett förhållande till sina läsare eller fans eller användare som alla bygger på en struktur som man kan strukturera på det här sättet med uploaders eller remixers, kommentatorer, följare utav, läsare utav sociala medier och så vi vanliga som kanske bara läser Twilight. boken. Kontroll. Jag har sagt att det är svårt att kontrollera information på nätet, men det går ju faktiskt att skapa kontroll på annat sätt. Och ett sätt är att bygga en manik, skapa kontroll genom hårdvara och bygga hårdvara och mjukvara nära varandra. Och vi ser flera exempel på det här, allt ifrån Amazon till det här lilla bolaget. Visserligen är det här jättespännande och det är inte stora affärer, men för entreprenören så innebär det här naturligtvis att etableringshindren som vanligtvis är låga på nätet är minst sagt monumentala, och det krävs ganska mycket kapital för att resa in på en sån här modell. Men utan att gå för mycket in i detaljerna här så finns det ganska imponerande data på hur bra den här affären funkar, särskilt när det gäller applikationer både på iOS och på Android och på andra kanske inte så stora plattformar. Blåser förbi det där, tror jag. Så. Vad jag vill säga här är att jag tror att vi har inte sett slutet på detta, utan jag är ganska inte säker på, men det skulle inte förvåna mig om vi om några år ser en BMW App Store till exempel, som känns som en ganska naturlig fortsättning information blir en allt större del av värdet i olika delar av traditionella bilbranschen till exempel. Kontroll. Rebundling. Vi pratade om att en viktig förändring av mediebranschen är att traditionella paketeringar löses upp. Men det här kan man ju kontra genom att bygga skap nya paketeringar och nya partnerkonstellationer. Jag antar att Elsa kommer att prata en del om det här. I alla fall så ser jag Aftonbladet som en aktör som har lyckats väldigt bra på det här sättet. Här ser vi ett exempel på detta som jag blev ganska överraskad av i alla fall. Nordea samarbetar med Universal Music för att nå en ung målgrupp där man paketerar en banktjänst med en musiktjänst som heter Check-in Music. Hur bra det här har gått vet jag faktiskt inte. Det är kanske någon här inne som vet om det är en katastrof eller en framgång. Men det är ett exempel på nya paketeringar. Att annars paketera medietjänster med telefonitjänster är en klassisk kombination som fungerar väldigt väl. Det här är kanske den mest framgångsrika från Korea, SK Telecom och deras musiktjänst Melon. De här siffrorna som står högst upp där är lite gamla. Jag tror de har 1 miljon nu betalande kunder för sin musiktjänst. Och om man räknar om de här siffrorna så är det ganska imponerande på en sån relativt med tanke på hur stor marknaden är där. I Sverige så har vi ju mängder av liknande varianter. Låt oss gå till Spotify igen så ser vi den här typen av paketeringar med Telia och Spotify och Voddler och bredbandsbolaget till exempel och så vidare. Och det fungerar ju väldigt, väldigt bra. Ifrån Spotifys perspektiv så fungerar det här alldeles utmärkt, och det ger dem tillgång till marknadsföringsmuskler och ger dem tillgång till en stor prenumerantbas. Men från Telias sida så ser det här också extremt viktigt att ge dem värde och lycka och göra det möjligt för dem att skapa lojalitet på ett helt annat sätt med sina kunder. Så avslutningsvis lite andra spännande paketeringar som har växt fram mer organiskt runt om Spotify och som också bidrar till Spotifys framgång, till exempel Radiofy som kopplar ihop radiospellistor med Spotifys musikbibliotek, eller Share My Playlist som är en annan tjänst för att bygga på Spotifys tjänst och skapa paketeringar som runt omkring den. Så sammanfattningsvis så det är naturligtvis att det går att hitta andra möjliga affärer, men det här är 6 stycken områden som jag tycker är kanske de mest grundläggande uppenbara för att skapa affärer på nätet och som faktiskt går. Och det finns sådana som menar att det är inte brist på affärsidéer, eller det är inte brist på kontroll som gäller, utan det är brist på kreativitet som är det stora problemet för för att skapa bra affärer på nätet. Och som sagt, om vi sätter oss så kanske vi klarar av att hitta en sjunde och en åttonde här. Men det var det som jag skulle prata om, och jag hoppas att det knyter in lite grann till vad ni ska prata om här efter Elsa och Anna. Tack.
Tack. Du kan sätta dig så kan vi kanske dels ta in frågor från publiken, men också du pratade rätt mycket entreprenöriellt. Du utelämnade alla traditionella mediers exempel på allt det här du pratar om, eller är det så att du inte hittar de goda exemplen från traditionella medier?
Jag tyckte jag nämnde Veckorevyn som är en väldigt traditionellt exempel på detta, och jag tycker också även att som sagt att Aftonbladet har klarat av det här på ett väldigt från mitt sätt hållsätt bra sätt. Så att det var nog ingen tanke bakom det att det skulle bara vara entreprenöriella exempel.
Men har du sett några exempel, om vi tittar till exempel morgontidningar? Mm. För vad du riktar in det på, som jag upplever, det är en ganska ung målgrupp som du hittar paketeringsmöjligheterna. Men de är ju fortfarande väldigt få i relation till hur många konsumenter vi har. Kan du ge något exempel där du ser att man riktar sig till andra typer av målgrupper och hittar paketeringar, eller jag menar, bekräftelsebehovet är ju antagligen, eller har ni några exempel?
Hör du? Jag kommer väl att dra en hel del exempel från min verksamhet, Aftonbladet. Och jag kommer väl begränsa mig lite grann kring det, men det finns väl ganska många exempel, eller i varje fall försök runt om, tycker jag. Sen så vill jag ju hävda då, i och med att jag kommer från Aftonbladet, att vi försöker kanske lite extra, i varje fall i Sverige, precis just nu. Men jag känner ju ändå att det vibbar precis överallt när man är ute i medievärlden, i mediasverige, med nya entreprenörsinitiativ, även om det inte kommer ifrån entreprenörer, utan från riktigt rågamla företag från 1800-talet.
Aftonbladet tänker du på då?
Ja, till exempel.
Men det finns också ett annat exempel. De här Spotify, det är ju hela tiden nice to keep saker. Alltså låtar, det vill man ju ladda ner därför att man vill spara dem. Om jag tänker till exempel nyheter vill man antagligen inte ladda ner och spara. Är det så att man kommer att se en utveckling till att det här sparabeteendet kan anammas till exempel av tidningar eller faktaprogram på tv, eller där man kan paketera mer djuplodande? Vi har pratat om kvalitetsjournalistik tidigare idag, och oavsett vad vi vet vad det är för någonting, men jag föreställer mig att vi alla läser eller ser saker som vi faktiskt skulle ibland vilja spara. Men finns det forskar ni på det?
Ja, alltså förhållandet till att äga och ha tillgång till är någonting som är spännande för oss att titta på. Och jag skulle nog vilja säga att jag håller inte med dig där, utan jag skulle snarare säga att förändringen, om vi hänger kvar vid Spotify, så det du ser där är inte ett ägande av musik, utan där är det just tvärtom, att man går till ett helt annat relation till musiken eller till kulturen. Att jag behöver inte äga det, jag kanske inte ens behöver veta vad en viss artist heter, utan jag bara har tillgång till musik en bit bort. Och det är inte alls samma täta och intima relation som man har haft till musiken, åtminstone som ungdomar har haft till musiken en gång i tiden. Så om man ska se en förändring där, så skulle kanske man se snarare en förändring som går närmare dagstidningen och nyhets...
Men man gör ju ändå sina egna spellistor, man delar andra spellistor. Det är ju också ett sätt att spara, även fast man inte äger.
Jo, visserligen. Det är det.
Det där kan jag hålla med om verkligen. Alltså, även om inte jag äger min Spotify-lista, så har jag ändå märkt upp den. Så att jag vet att när jag går in på Spotify så kan jag hitta de där låtarna. Och dessutom kan jag välja mellan 10 000 låtar, till skillnad från mitt dammiga gamla CD-arkiv som inte innehåller så där jättemånga CD:ar. Sen så sa du någonting tidigare om att när det gäller Spotify, vilket jag inte riktigt håller med om, när det gäller Spotify så är det inte låtarna egentligen som är det väsentliga. Och det tycker jag är konstigt, för att det är ju precis det som är viktigt för mig, det är låtarna. Sen om de har en Facebook eller Twitter eller vad fan det nu är för någonting, det finns på så många andra ställen. Men att ha möjligheten att kunna komma in på ett ställe på internet och hitta 10 000 låtar när jag har druckit 2 glas vin på en fredagkväll, det är ju helt fantastiskt. Mm. Och då är det låtarna för mig som räknas.
Kör på!
Vad jag menar är att det där är en, kontextuell tjänst. För att du kan hitta den, de där låtarna någon annanstans. Du kanske inte ens behöver betala för dem.
Jag letar som en galning efter Tallis Scholars eller vad det nu är för någonting. Och jag hittar dem fan inte någon annanstans än på just Spotify. Och då blir jag jätteglad.
Ja, men här finns ju en jättespännande möjlighet. För precis gammelmedia, om man ska säga, har ju en otrolig möjlighet då att lägga upp allting i arkiv på nätet idag. Man nu ska ta liksom traditionell media, syns nu på webben och det finns sökbart och tillgängligt för alla. Där tror jag att det finns en väldig paketeringsmöjlighet för de olika nyhets... arkiven till exempel, att alla nyheter på det här ämnet, vem vill ta del av det och vem vill få det paketerat? De typen av lösningar diskuteras inte så ofta, utan då får man lägga kanske 3 timmar på att faktiskt då söka sig fram till det. Men tänk om jag skulle få Martin Jönssons alla paketerade medieklipp från det senaste året inför någonting som jag ska hålla eller någonting. De här extra tjänsterna runt mediehusen, där tror jag att det finns en hel del spännande att göra.
Skulle du vara beredd att betala för det extra?
I ett sammanhang där jag vet att okej, just den här informationen behöver jag. Om jag värderade tiden jag sparade så skulle jag, och jag tror framförallt på mikrobetalningar här. Lite app-mentalitet på paketerat flöde skulle vara spännande att i alla fall testa.
Skulle ni andra vara beredda att betala för den typen av paketeringstjänst?
Ja.
Utan tvekan. Nu kanske inte jag är representativ, men det skulle jag. Och jag tror att frågan är hur väl utformad är den här listan? Eller, det är det som är frågan. Till exempel, det är ett klassiskt exempel. Om jag ska åka bil till Berlin, jag vill ha musik som passar min resa till Berlin. Så går jag in till Spotify och skriver Berlin. Och så får jag Irving Berlin och jag får popgruppen från 80-talet Berlin. Det funkar inte alls. Så om man kan skapa en kontextuell tjänst som är så bra, då tror jag att folk kan betala för den.
Man måste ha ett syfte för att få den informationen. Man måste ha väldigt content, är väldigt viktigt vad det är för någonting. Jag kommer att prata om mina läkare som jag har byggt en community för. Där är ju senaste forskningsresultatet som kanske står på agendan. Och får man det så är det någonting som bidrar till att jag faktiskt ger bättre vård. Alltså det blir väldigt konkret. Om jag ska hålla en presentation, jag vet att jag ska hålla det imorgon och jag behöver de senaste nyhetsklippen, då. Det är när man är i den situationen. Jag tycker inte att man har sett så mycket gjort på mediehusen inom just de små mikrodelarna att paketera det man verkligen sitter på, en enorm information.
Men för lite är det väl så att man paketerar väldigt mycket passion och bekräftelse. Det har vi sett ganska många exempel på. Men just den typen av nytta där man föreställer sig att nästan alla mediehus har samlat på sig extremt mycket nytta borde ju finnas en större marknad för. Men hur ofta köper ni då på nätet, ni tre? Hur ofta gör ni mikrobetalningar förutom när ni köper en app?
Spotify är ju ett exempel. Premiumbetalning.
Men då är det en prenumeration.
Då är det en prenumeration visserligen, men det är också det här behovet är ju då kvällstyrt tydligen till fredagar och 2 glas vin eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är när man kom på att jag vill inte ha reklamen när jag ska bjuda mina vänner på fest. Alltså det blir ändå styrt utifrån behovet, och det är det jag menar. Att när är man villig att betala? Det är lite det. Så att, ja, då betalar jag.
Har vi någon fråga från publiken eller kommentar? Anna?
Jag är ju inte från mediebranschen, men jag är en stor mediekonsulent.
Kommer en mick där så kan jag få.
Ja, Anna Karakolias heter jag, och inte media som jag sa. Men jag tycker om nyheter och jag är alltså törstar efter nyheter. Och vad jag undrar är, hur undersöker ni? Alltså jag har ju aldrig i hela mitt liv fått en fråga om vad jag vill ha och vad jag skulle kunna tänkas betala för. Och jag är så förvånad, för jag prenumererar på 3 tidningar. Jag ringer gärna in med goda förslag och sådär. Men alltså, jag kan ju tänka då som också småföretagare att jag har några tjänster som jag skulle betala för. Men som ingen liksom, hur undersöker ni kunderna?
Elsa, hur undersöker ni kunder?
Vi undersöker det väldigt bra skulle jag vilja säga. Genom två tjänster som vi har. Den första heter Plus. Aftonbladet Plus. Man betalar 29 kronor i månaden. Och så är det en prenumeration. Jag kommer prata lite mer om den sen. Men också en liten falang av Plus som är ett försök till mikrobetalning inom journalistik som vi startade i mars. Där man kan köpa artiklar på styckvis. Och finessen med både Plus och styckvis betalning är att vi faktiskt ser vad folk vill ha. Och vi har hållit på i 7 år. Och har en väldigt tydlig bild av vad folk vill betala för att läsa eller inte. Och jag kommer berätta lite grann om det när jag kommer till Plus. Men det är ju, ibland kan man då tycka, får man väl säga då, begränsat rum ändå. Lite nedslående, för det är inte så där fantastiskt intellektuellt och nyhetsfokuserat som man kanske i vissa fall skulle vilja. Utan det handlar väldigt mycket om en hjälp och en service. Det kommer jag också prata lite mer om senare. Man vill ha hjälp att gå ner i vikt. Man vill ha en service på vilken som är bästa rakapparaten. Man vill veta vad ens granne tjänar. Alltså det är på den nivån och det säljer vi väldigt, väldigt bra på. Och både i Plus och Styckköp. Styckköp ser vi ju på direkten exakt vad folk har köpt. Men i Plus så ser vi vilken artikel man har gått in på för att bli abonnent så att säga. Eller prenumerant på Plus.
Styr det ert utbud till exempel Anna?
Jag vill inte säga att det styr vårt utbud till exempel Anna, men det styr vårt utbud av vad vi säljer i stort, ja. Vi vet också redaktionellt när vi planerar varje dag så vet vi att de här, vi har kanske låt säga 10 artiklar som ska låsas in eller som ska bli plusmaterial den här tisdagen. Och utav dem så vet vi att 3 borde vara klockrena löp. Det vill säga indragare till Plus. Det kan vara gå dig smal så fick jag min Fight Club-kropp. Eller de 7 bästa ställningarna eller vad det nu är för någonting. Ni fattar vilka ställningar. Och då, så på så sätt så bygger vi ju våran tjänst. Men det är ju inte så att vi gör om Aftonbladet efter det. Utan vi väljer ju ur den container av material vi redan har.
Ja, men det är precis det som är poängen. Att om man väljer en container där det finns 6 ställningar och alltså då blir det ju det som blir paketeringen. Så vad jag menar är att man kan då titta på andra medier och paketera det på andra sätt. Och där kanske Anna... Ja, precis. Det är det jag menar. Ja. Exakt. Då finns det ju en annan målgrupp och det är den målgruppen som verkligen står där ute. Det är det jag tror. Och Aftonbladet driver en jättebra sätt att liksom börja det här. Plustjänster är liksom ändå etablerat och mikrobetalning är jättebra att ni driver den frågan. Men jag tror fler kan haka på det. Och som
ingen
sagt,
skulle
erbjuda...
vara gladare än vi om,
ja, men jag
om
tror
vi
verkligen
gjordes,
att det är fler som...
Men sen är det ju också så att vi kan ju inte förändra. Aftonbladet är en produkt som har vissa kärnvärden som har målgrupper. Och det gäller ju alla våra delar utav Aftonbladet. Vi kan inte börja plötsligt göra något annat än vad Aftonbladet är. Oavsett om vi säljer plus eller mikrobetalningar. Det är ju då Svenska Dagbladets uppgift till exempel. Eller Dagens Nyheter eller
men
någon annan.
Ni har ju ändå en ganska utvecklad kulturdel. Och ni har ju påhänget åtminstone i början som... ju basen till er trovärdighet så att säga. Jag kan tänka mig att det finns precis som jag tror att jag också skulle vilja ha. Att jag går in till exempel på DN och Aftonbladet. Och så istället för att få er redigering så skulle jag få upp förslag på nyheter. Så klickar jag bort dem som jag inte är intresserad av. Och efter ett tag så blir ju det en slags beteendestyrd publicering. Snarare än uppsökande annonsering. Och det skulle ju, där skulle man ju kunna samla inte bara Aftonbladet utan...
Men problemet är ju, eller problemet, men det som är hotet är att det är en imperfekt marknad för otroligt många gratisinitiativ. Och det är otroligt många människor med tid som kan göra den här samlingen åt oss och göra det åt dig utan att ta betalt för det. Så det är egentligen där lönsamhetsfrågan ligger. Kommer det bli lönsamt för de stora mediehusen att göra det när det finns konkurrerande initiativ där det är en privatperson som känner att fastän jag brinner för det här och lägger upp det gratis, det är en service åt mig och då kan man börja följa den. Och där har vi liksom ja, nätet är alltid, eller konkurrenten är alltid ett klick bort, vilket gör att det, jo, det är egentligen den diskussionen som är.
Och Patrik, du som forskar på det där, vad tror du då? Tror du att det är att mediehusen kommer börja ta betalt på det som de nu ger bort?
Ja, om man tittar runt omkring på vad som händer, så just nu så är ju trenden att ta betalt för sin information. Och sen så kan man väl se att det har ju böljat fram och tillbaka under de senaste åren, så att om 5 år kanske det är tvärtom, att då ska det ges bort igen. Så att, men just nu är ju den trenden. Men något som jag skulle vilja trycka på är ju kanske vad det här kräver och vad som mediehusen kan göra som inte en enskild person kan göra. Det är ju det som jag pratade om, metadata förut. Alltså att hjälpa konsumenten att söka i det här stora mediearkivet. Det är ju någonting som mediehuset kan göra och som kan öka värdet på sin information och göra den mycket mer användbar. Och som jag tror också därigenom kan göra att de kan ta betalt för det här. Och det är en stor investering som krävs. Och där behövs det ett mediehus med mycket muskler bakom som gör det. Oavsett ifall det är nyheter, böcker, film eller musik.
Men mediehusen har stora muskler. Varför använder de dem inte?
Det är en jättebra fråga.
Forskar ni på det?
Jag tycker nog att mediehusen faktiskt gör det. Jag kommer från ett medie som absolut, Schibsted, vill ingenting annat. Nu pratar jag i egen sak igen. Shit. Men så är det faktiskt. Ja, men vi vill ingenting annat än att bli bättre. Ännu bättre på onlineverksamhet, oavsett om det är medier eller någon annanstans. Så att jag tycker mediehusen gör mycket. Vi gör, och jag upplever att alla mediehus tänker i de här banorna. Det är bara det att det tar faktiskt ganska lång tid. Det är jäkligt svårt. Och det är dessutom så att någonting som man kan tycka var ganska enkelt i ett högteknologiskt samhälle inte är så enkelt när man kommer till tekniska sprintar. Det ska fungera, det är köpflöden. Det är betalningar, enkelhet i dem och så vidare. Det är inte bara att knäppa med ett finger och så sitter vi där. Utan det tar ett antal år innan man jobbar upp sig till en kvalitet eller en mängd betalningar. Så det verkligen syns utåt.
Började era konkurrenter, nu kommer ju både Anna, du har jobbat inom Schibsted och du jobbar inom Schibsted. Har era konkurrenter börjat för sent? För ni är ju, jag menar, Aftonbladet, det kommer ju folk från hela världen för att titta på er, så att det är ju inte så att alla använder sina muskler på samma sätt som ni har gjort.
Nej, men jag tycker nog att de andra har börjat lite för sent. För det hade hjälpt oss, kan man väl säga, krasst faktiskt. Vi har ju varit ganska ensamma väldigt länge med att försöka med det här. Å andra sidan så kan vi ibland titta på oss själva. Eller på den verksamheten jag kommer ifrån. Och sen så, vi är ju snabba i och med att vi är en kvällstidning. Och tycker att nu har vi hållit på med det här i 7 år. Fan att det inte går bättre. Det borde det göra, för det här är en mogen marknad. Men det är ju inte en mogen marknad, utan vi börjar ju egentligen nu i år, skulle jag vilja säga, worldwide, med att försöka lösa det här.
Vi kommer få några fler exempel nu. Tack Patrik. Och nu ska vi be Anna Omstedt Lindgren komma upp. Du grundade Tasteline 1999. Det var ju verkligen early adopter, får man säga. Du sålde det sen 2005,
ja,
till Schibsted.
Ja.
Och nu har du gått vidare. Jag hoppas vi får höra lite om både Tasteline och ditt nya projekt Medieuniverse.
Precis, Medieuniverse. Jag ska berätta om både, och det är så himla kul att vara här. Och det är alltid lika kul att prata om internet. Framförallt med en grupp som faktiskt är lite framåtlutad och intresserad av det förstås. Men också att det är roligt varje gång man gör en sån här grej att se vilka ringar på vattnet det kan faktiskt få. Det som är extra spännande idag att det handlar om att bli en del av affären. 99 så var det ju så upphåsat, och den lågkonjunktur som kom efter det och dotcom-kris, jag kommer komma in lite på det. Det var en välbehövd sålning, kan man säga, för det var väldigt mycket som inte var så fokus på affären. Så det är lite roligt att det ändå är det nu. Vem är det som snackar då? Det är jag då, Anna Omstedt heter jag, och jag gillar Johanna Rubin Drangers bilder så himla mycket. Och om man får ta liksom position som entreprenör, så gör jag gärna det en dag som denna, för det är väldigt kul att få vara med och bygga den här internetvärlden. Entreprenörsdelen kan oftast kännas så här, men det kan också vara lite väl jobbig ibland när man känner att vad är det jag verkligen presterar? Vad bidrar det här bolaget med? Ger det här något värde? Och framförallt mina pengar håller på att ta slut. Aktuellt ämne kan man lugnt säga och jättekul att få vara med. Jag tänkte dela med mig, precis som Anna sa, av lite erfarenheter från en digital karriär. Hur många av er känner till Tasteline? Ja, jag är så glad över det. För jag måste ställa den frågan så här 10 år efter, eller 11 år efter. För att när jag ställde den då kanske 2003 så kanske det var 20-30%. Och 2004 blev det. Det är ändå någonting som under en ganska kort tid har blivit ett varumärke. Och det är för de som inte räckte upp handen, det var ingen som gjorde det tror jag. Men är det en mat- och dryckesajt, recept på nätet. Det låter väldigt enkelt. Jag ska gå in lite på det. Simstro International blev en uppföljare till Tasteline. Det är marknadsundersökningar online. Och MedUniverse är ett nischat socialt nätverk bara för läkare. Jag ska gå igenom lite de här olika idéerna och hur jag har jobbat med dem och vad jag har sett att affären ligger i de här olika idéerna. Vi började faktiskt med Tasteline i gammal media. Någon som kommer ihåg receptkorten som fanns ute i olika barmiljöer. Det fanns i ICA-butikerna så kunde man gå och ta receptkort. Affärsidén var ganska enkelt. Väldigt härlig bild på framsidan med en god maträtt. På baksidan kunde man se att det var till exempel Kungsörnens pasta som användes. Ganska enkelt att ta det här konceptet när det då är 99. Och det var Anders och Andreas som hade det här konceptet. Kom på att oj, nu händer det på nätet. Vad kan vi göra? Lägg in alla de här recepten i en databas. Gör det sökbart. Och vänd på konceptet. Vänd på det. Att utgå inte från att push, det här är vad du ska använda. Utan det här är vad jag har i kylskåpet. Det här är det recept som vi rekommenderar för kvällen. Annonsörerna var ju kanske inte lika snabba att hänga på. Eller jag skulle säga 99 så var de väldigt snabba. Då var det röda mattan in i alla styrelserum, ledningsgruppsrum, tasteline.com. Det var något stort och det var på väg att hända. Sen gick det som det gick. Vi var väldigt stora utomhusannonsörer. Det är inte jättemånga kampanjer som går på det här sättet för nätaktiviteter längre. Jag tror vi hade 40 miljoner i annonsutrymme. Vi fullkomligt tapetserade bussar, busskurer med tasteline.com. Vi var 4 stycken på kontoret, var fullkomligt nedringda. Största syftet den här kampanjen kan man säga hade var att det fick upp ögonen för investerare som tyckte att vad är det här för någonting? Här verkar ju faktiskt finnas någon möjlighet att bygga varumärke. Så det var en väldigt viktig del i det här. Sen blev det lite tuffare kan man säga. What's hot and what's not? Vi åkte på någon USA-resa. Det var väldigt mycket Mortar and Bricks versus Clicks. Hur bygger man bolag egentligen? Man kan inte bara snacka klick. Vi med våra B2C-modeller blev hänvisade tillbaka till skolbänken. Dotcoms gick att jämföra med dotbombs. Vi hade inga röda mattor kan man säga någonstans. Det var stor psykoanalys av the dotcom era. Och vi pratade förstås om döden. Det här var ju då väldigt roligt när man precis hade inlett sin karriär med någonting som man verkligen trodde på. De som mötte en på fester eller vad det än var tyckte liksom, men hur går det? Vad kul det här är spännande. Vi började snarare prata om ledsna hunden-effektet. De lyssnade lite på oss, la huvudet på sne och sa, Anna, det är okej, du kan berätta. Hur går det egentligen? Det var ganska tuffa år. Men vi överlevde. Det som man såg var att det var inte alla som gjorde det. Kommer några av er ihåg den här sajten, kickad.nu? Tror den ägs av någon, hjälp mig, IT24 kan det vara så? IDG? Ja. Idag. Alltså en realtidssajt med vilka som låg pyrt till just nu. Det var Snowdrops.com, Digiscope, Scandinavia Online, alla de här Beans. Ni känner igen många av varumärkena. Det var otroligt stora satsningar. Vi hade fulla pärmar med samarbetspartners med såna här aktörer. Det var liksom bara, ja då får vi skaka ur de här pärmarna då, för det var inga som var kvar. Vad är det då som tog det här till 2 Banana Face Women? Det här är jag och Martina Petersson som var chefredaktör för Tasteline till Sveriges bästa matsajt. Ja, alltså det var ju egentligen väldigt basic ekonomi. Det var väldigt många och än idag är det väldigt många som frågar sig vad ska vi äta? Ganska sent på dagen innan de ska äta. Hur många vet vad ni ska äta ikväll? Nej, du vet. Du vet vad vi ska få här kanske. Ja. Men det är inte så många som vet. Och det, vi såg en otrolig aktivitet precis innan folk gick från jobbet. I skrivarna gick recepten varma. De skrevs ut som utskrifts, eller som recept- och inköpslistor. Och då var det ju ganska många som ville svara på den här frågan. Det var ju hela livsmedelsindustrin som stod på andra sidan och sa att vi vill gärna vara den pastan som köps, vi vill gärna vara den grädden eller den olivoljan. Och de omsatte mycket pengar och ville gärna synas i det här sammanhanget. Det där lät ju väldigt logiskt då. Och det här kunde man ju berätta för många och vi kunde prata om det. Men det var fortfarande väldigt få som på den tiden frågade, men, eller väldigt många som frågade, hur tjänar ni egentligen pengar? Och idag kan man ju säga såna här saker som att vi sålde AdWords och folk vet vad det är för någonting. Men 99-2000 var det inte så många som förstod det där. Vi kallade det för FoodWords och sålde helt enkelt produktplacering. Väldigt enkelt annonser. Men det var kanske ett ökat värde då utifrån att de kunde placeras på receptnivå. Och förhoppningen var ju då att det där skulle hamna i korgen. Och även det här företaget som jag pratade om, Simstore, som gjorde marknadsundersökningar online för att se vad köper man. Det finns numera en virtuell köphylla för att se den här väljer jag på grund av att priset ser ut så eller förpackningen ser ut så. Sen hamnade vi som sagt i ett större perspektiv. Det här pratade vi väldigt mycket om. Vad innebar det här? Tasteline kom in i ett mediehus. Det var väldigt många aktörer och alla vet här idag att vad innebär det här? Det innebär inlänkningar. Det innebär trafik. Och det var precis det vi såg. Vi hamnade i ett sammanhang av olika tjänster, trafikflöden som var vid olika tider på dygnet. Vilket gjorde att vår trafik fullkomligt mångdubblerades. Den gröna linjen är 2005 när vi sålde Zeni hockeyklubban efteråt. Vi blev relevanta i flera olika kanaler vid olika tillfällen. Och sen så ökade det. Nu har jag inte den senaste statistiken. Det har till 2008 när jag slutade jobba inom Schibsted. Där vet jag också att det har fortsatt uppåt och att det fortfarande är bland de större. Men vad hände här på intäktssidan då? Gick det samma väg? Nej, knappast. Och där är det precis som Elsa varit inne på, att det är ju en mognad i alla de här industrierna. Var tar pengarna vägen och när kommer de till bolagen? Och då handlar det väldigt mycket om att bygga förstås varumärke, men också att bygga målgrupp. Vem är det som är där och vad vill de ha? Vad är det mest sökta receptordet på Tasteline? Du får inte svara. Kyckling? Någon pasta? Har ni aldrig sökt kladdkaka? Det är absolut mest sökta. Men just det här att man vet att det är kladdkaka. Aha, varför vill de ha det? Vad kan vi göra kring kladdkaka? Kan vi ha tävlingar? Just de här, känna av vad är det besökarna gör hela tiden. Det är det som gör att man kan skräddarsy tjänster. Och vilka tog vi trafik ifrån? Jo, vi tog trafik ifrån traditionella glossy magasin, mat- och drycktidningar. Stor aktör och väldigt viktig aktör den här blev förstås Google. Sök som fenomen gjorde ju att, när man sökte recept så gjorde man det inte bara på Tasteline utan man gjorde det ofta direkt på Google. Och då var det väldigt viktigt att vi syntes bra där. Så det här blev ju en väldigt svår, än idag kan jag tänka mig, en väldigt stor del av trafiken. Vilket gör att man är väldigt beroende av den här sökmotorn också. Här måste man då också säga att här uppfanns en helt ny marknad. För så fort vi hade jobbat upp den här positionen så kom det ju alla konkurrenter. Och det är lite det jag är inne på. Att vad händer då när en person kommer på, som också är talare här under veckan, Thomas Svensson, kommer på att jag kan ju faktiskt få ihop alla de här receptdatabaserna och börja pusha ut det. Det är en enda person eller två bröder kanske som levererar en tjänst med alla recepter. Det blir ändå en väldigt, väldigt bra tjänst. Sen kanske inte han tjänar pengar på det, men det kanske är en så pass enkel teknisk lösning och som också är väldigt bra för besökaren. Då pratar vi väldigt tydligt konkurrens på recept. Det är väldigt, väldigt svårt att ta del av affären. Avslutningsvis med Tasteline i alla fall. Receptdatabas är det ju förstås community-delen redaktionellt och nu kan man också börja se kringtjänsterna som vi också pratade om för 10 år sedan. Leverans av mat. Det är ju naturlig uppkoppling. Så när man kan börja se vilka kladdkaksingredienser vill man ha hemlevererade till helgen. Väldigt kort sammanfattning av det då. Bra innehåll är viktigt. Enskild individens makt, marknadsföring var superviktig. Varje middagstillfälle som det hade lagats ett recept från Tasteline, så visste vi att det kunde spridas vidare. Vi jobbade väldigt mycket med sälj. Det var en ganska naturlig del. Att Arlas produkter syntes hos oss var liksom inget konstigt egentligen. Och kraften av ett större sammanhang, jätteviktigt. Nätet som värdeskapande, det var ju liksom ett alibi för att träffa andra matintresserade. Det skulle kunna potentiellt bli en dating-site bakom kulisserna. Det fanns ett otroligt värdeskapande i Tasteline som man faktiskt inte riktigt kunde mäta. Men återigen, uthållighet. Det tar tid att komma in i pengarna. Nu blev, under de här åren så blev vi lönsamma och gjorde vinst. Och jag har inte förstås de dagsaktuella siffrorna. Men det fanns ett värde i det här. Senaste då. Nya utmaningarna för mig just nu är inom sociala medier. Just för att jag såg det här alibit till dating så blev jag så inspirerad. Och jag är dessutom gift med en läkare. Så tänkte, vad gör läkare på nätet? Vad gör de där ute? Är de på Facebook? Kan man vara kompis med sin patient på Facebook? Det här blir liksom helt förvirrande. Vad gör läkarna då? Då började vi titta på att bygga ett behörighetssäkrat forum bara för läkare. Och det är det jag håller på med idag. Det är alltså ett professionellt nätverk, brukar vi kalla det för. Det är ett behörighetssäkrat nätverk, det vill säga att du måste vara läkare. Du måste vi kolla av mot Socialstyrelsen att du faktiskt är den du utger dig för att vara. Vi pratar om att den är kostnadsfri. Hur ska vi då ta betalt och var kommer pengarna då? Och sen så förstås att den är oberoende. Och det här är en väldigt viktig punkt just när man har med läkare att göra. 180 000 anslutna läkare. Inte riktigt i Sverige, men däremot i Storbritannien där vi har vår största samarbetspartner i Doctors Net UK. De har funnits i 12 år, de har 90 anställda och som sagt ett nätverk av 180 000 läkare. Det är 95% av alla läkare som finns i Storbritannien. Värdet i att finnas i ett sånt sammanhang, det är att här är jag med mina kollegor. Här är den informationen som jag vill ha och jag kan be om det på mitt sätt, på mitt språk. Och det är här vi också såg värdet. Behöver läkarna det här? Ja, det är många som har sagt till mig, vem har lurat i dig att vi behöver det här? Det är jätteroligt när man har en timme kvar på presentationen. Och då får man lite mer av den här, tillbaka till Joannas bilder här. Men vad är det vi håller på att försöka leverera? Och det finns flera olika parametrar. Men när man väl får in läkare till ett sånt här nätverk, och framförallt när läkarna bjuder in varandra, då ser vi en otrolig nytta. Och det är här vi tycker att vi vill vara. Vi har tagit väldigt mycket erfarenhet från Tasteline förstås. Men det har handlat väldigt, väldigt mycket mer om att skapa den här ambassadörsgruppen läkare. Vi har 800 idag som själva bjuder in. Det är inte jag som står och förespråkar att man ska gå in på MedUniverse. Det blir inte samma trovärdighet. Jag kan inte säga att nyttan är där för mig. Däremot kan jag vara bakom kulisserna och se till att plattformen funkar så bra som den bara kan göra. Och nyttan för våra medlemmar är förstås delvis att den är gratis, men att den ska vara oberoende och att det är en bra kommunikationsplattform. Och affärsmodellen då kort. Återigen sponsorskap, men viktigare än det, det är att synas i rätt sammanhang. Ni känner igen det, det är AdWords igen, fast det är läkemedelsindustrin som vill synas på rätt områden för rätt läkare. Men sen är det just utifrån läkarens behov. Det är skräddarsydda tjänster till läkaren. Det är kontakt med industrin på deras villkor. Vad är det som gör att det här har något potential överhuvudtaget? Jo, för att om vi har alla 40 000 läkare där, säger vi har 50% av dem, 20 000. Men vi har alla hematologer, vi har alla reumatologer. Då blir det en väldigt nischad målgrupp som vill ha det på ett visst sätt. Och kan vi förmedla det? Där vet vi att det finns pengar. Och vilka pengar är det då? Är det bara annonspengar? Nej, där tror vi även att det finns en viss del innehåll. Senaste forskningsresultaten är intressanta för den här målgruppen. Om vi kollar på finansiell information, vad du är inne på. Men även inom forskning så finns det då väldigt många sajter där man tar betalt för innehåll. Så det här tittar vi mycket på. Andra nätverk i världen, jag hinner inte gå in på så mycket. Jag har pratat lite om Doctors i England. Lärdomarna från det här då. Visst, innehåll är bra. Men vilket innehåll? Är det nyheter? Nej, kanske inte. Utan det måste vara väldigt nischade nyheter. Till rätt målgrupp. Lika viktigt här med word of mouth och marknadsföringen. Sälj. Ja, det är visserligen viktigt, men när? Ja, när vi vet vad produkten faktiskt blir. Det här är kanske inte någonting som vi kan börja med idag på samma sätt som vi gjorde på Tasteline. Kraften av ett större sammanhang. Här tror vi mer på att det är just en nischad produkt. Och nätet som plattform för värdeskapande blir extra tydligt här. Här kanske det också blir en alibi för dating, det vet vi inte. Men däremot så ser vi att det blir ett väldigt kraftfullt sätt för dem att ta emot faktiska patientfrågor och göra det bättre. Där vill Anna att jag avslutar, så det tänkte jag göra. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata lite om det här.
Man blir naturligtvis väldigt nyfiken på hur går det då med affären? Gör det du.
Vi startade för 1,5 år sedan. Vi var lönsamma faktiskt vårt första verksamhetsår. Då sålde vi dock, vi hade inte levererat eller lanserat produkten, så vi sålde väldigt mycket kunskap hur man jobbar med sociala medier, rena konsulttjänster. Men det här känns som att det är väldigt spännande. Uthålligheten är viktig även i det här projektet. Jag tror att vår största utmaning är att nå en så otroligt nischad målgrupp som läkare. Hur många är läkare här i målgruppen? Då kan jag säga till er, eftersom jag också är gift med läkare, att det är en extremt skeptisk målgrupp och väldigt svårflörtad. Så att det tar tid, och säger man att läkemedelsindustrin är sponsor, så måste man också vara väldigt medveten om att det är en otroligt känslig relation till den typen av annonsör.
Har ni aldrig funderat på att ni skulle, för i min värld så är de inte bara picky, de är också lite snobbish. Så att de är lite exklusiva. Skulle det inte vara liksom
de påminner väldigt mycket om journalister.
Ja.
Är det några journalister här? Ja, det är bra. För att jag brukar göra faktiskt en jämförelse mellan journalister och läkare utifrån. De har otroligt mycket kunskap inom precis sitt område. Och de har också faktiskt ett försprång i en viss information som man då sitter närmast. Det tycker jag är spännande målgrupp att jobba med. För de är väldigt ifrågasättande. Och det gör ju också att man måste leverera innehåll på ett visst sätt. Man kan inte bara ta... De är lite snobbish, men de kanske har anledning att vara det.
Men affären är alltså fortfarande annonsfinansierad egentligen. Alltså partnerskap med olika typer av företag som vill nå din målgrupp.
Alltså jag skulle säga att det är en del av det. Men att vi också ser väldigt mycket på den här så kallade freemium-modellen, att Spotify-modellen, att... Om man inte vill ha med läkemedelsindustrin alls att göra, men då kan vi erbjuda ett betalkonto för dig. Sådana här mikrotjänster som jag verkligen, verkligen brinner för. Jag hoppas att fler mediehus vågar ta initiativ till. Paketera skräddarsydda grejer. Till exempel 15 läkare hos oss som har skrivit. De kan publicera väldigt mycket information själva. Och vi paketerar, gör till en snygg rapport och kanske skickar hem. Alltså den typen av tjänster efterfrågas. Det ser jag kan bli en potentiell intäkt.
Patrik sa ju att betallösningarna var ett problem. Ser du det?
Allmänt betalning, nej, det ser jag faktiskt inte som den stora boven. Alltså jag tycker att Blocket är ett bra bevis på vad som funkar. Man kanske har en viss inställning till hur en betalningslösning ser ut, men jag tror att man måste vara lite kreativ även där.
Är det någon som har en fråga i publiken? Ni i panelen, vad säger... Alltså, samarbetar ni med något media? Man kan ju tänka sig att det finns otroliga potential i medicinska journalister, både facktidskrifter med vetenskapsjournalister på morgontidningar.
Ja, absolut. Och jag tror att det är jätteviktigt för oss att synas i de sammanhangen. Idag är vi så unga, och återigen det här med uthållighet. Vi har 1,5 år på nacken. Det kommer ta tid för oss att skapa en så pass betydande plattform så att det känns. Jag vet första gången jag berättade om Tasteline och allt om mat, satt i panelen och bara, men hur ska ni lyckas med det där? Liksom det kommer, och det är inställningen till oss också. Och fine, vi kommer springa vid sidan om tills vi gör det. Alltså man måste ha den inställningen när man håller på med sånt här. För någon dag har vi förhoppningsvis byggt upp den här plattformen så att vi faktiskt ger intryck. Att de läkare som finns hos oss, kan vi sammanställa att de är en maktfaktor inom media till exempel, inom sitt område. Så tror jag att andra kommer lyssna. Där är vi inte riktigt idag skulle jag säga.
Elsa, tror du att Schibsted skulle vilja köpa Annas nya företag?
Det håller jag inte alls för otroligt faktiskt så småningom. Men vad jag skulle vara, vad jag är lite nyfiken på är min erfarenhet är just att man kan ta betalt utan nischat material. Och affärstidningar på nätet går väldigt bra till exempel och så vidare. Och då blir jag lite nyfiken på varför ni har valt att inte ta betalt för ett medlemskap så att säga, i er portal?
Bra fråga. För att vi inte har innehållet än. Utan vi har ju nätverksytan gentemot varandra. Och vi vill börja med det. Lite som om man nu gör parallellen. Hur många har sett social network-filmen? Vet vad Facebook började någonstans? Och då vet man att det måste bli något först. Det måste vara någonting som man faktiskt kan relatera till och ha en relation till. Vi måste bygga lojalitet innan vi kan börja säga vad det är. Eller att ta betalt för någonting som man inte riktigt vet. Sen är det jättesvårt att ta betalt i efterhand. Men däremot så vill vi ju kunna då lägga på de
tilläggstjänster så småningom. Så att säga.
Tack så jättemycket, Anna. Elsa, du kan väl berätta nu lite hur går det för Tasteline också?
Gud vad du är jobbig. Det går jättebra för Tasteline, men jag vet faktiskt inte några exakta siffror, för jag sysslar inte med sånt. Utan jag är produktutvecklingschef på Aftonbladet och jobbar huvudsakligen med onlineprodukter. Och jag heter Elsa Falk och jag har ett förflutet i tv-världen i 20 år. Så att jag är jätteglad förstås att få vara här och prata om vad vi håller på med, men också glad att få jobba med det. För det är väldigt spännande och väldigt svårt. Det är fruktansvärt svårt att ta betalt av något på nätet direkt från användarna. Och väldigt långt innan jag började, när Marianne var med och drog igång, som sitter där uppe, Marianne Svarts, så har man gjort ett väldigt bra jobb på Aftonbladet som jag nu är en del av och försöka göra ännu bättre framöver. Och bakgrunden är ju det här. Och nu pratar jag ur ett Aftonbladet-perspektiv. Det här är de 8 senaste åren. Vi slutar på 2009 där när det gäller tidningsförsäljningen på Aftonbladet. Och det är då tidningsläsandet, inte försäljningen av faktiska tidningar, utan det är siffror från Orvesto. Och det har minskat med ungefär 300 000 läsare. Och det säger sig självt att om du håller på så där några år till så har vi ett big problem. Och det är det vi håller på och försöker styra upp helt enkelt. Och nu ska vi se, där dyker Rolf Erik upp. Det är vår president på Schibsted. Och Schibsted är en koncern som är väldigt online-orienterad. Så att Aftonbladet är online-orienterade, det går hand i handske med egentligen att Schibsted verkligen vill att vi ska göra bättre, gå från good to great och så vidare. Och överallt i hela världen nu så håller man på att diskutera det här. Alla känner ju till The Times, till och med Google och YouTube ska ju börja ta betalt, säger de. De sa att de skulle göra det i år. Jag har inte sett någonting av det ännu, men de har snackat om det i alla fall en längre tid. Och här är då, Patrik hade sin version och jag har en lite annan version av vad vi ser att man kan ta betalt av direkt ifrån våra användare. För det är som sagt det som jag mest håller på med i mitt dagliga värv. Och det är unikt innehåll. Och då har jag försökt att hitta unikt innehåll ute i världen och försökt hitta någon typ av unikt innehåll på Aftonbladet. Det kan ju se lite lustigt ut, men ni får förstå min intention med detta. The Wall Street Journal har verkligen ett unikt innehåll. Och jag vill ändå påstå att i vår lilla Aftonbladet-värld så är Sportbladet har unikt innehåll. En unik tillgänglighet. Vi har pratat tidigare om Spotify här. Det är ju fantastiskt vad man kan... Man har alltid med sig Spotify. Jag tycker ändå att vi börjar närma oss lite grann med våra plusguider som bygger hela vår plustjänst. Vi har 200 stycken som du kan ladda ner och ta med dig till alla världens hörn. Nästa grej är naturligtvis att man ska kunna ladda ner dem i mobilen. Och det kommer. En unik användbarhet. Google är ju helt grymma på användbarhet. Och vi har ett väldigt litet exempel, men ändå ett ganska bra exempel. Något som heter Viktklubb som jag ska prata om lite senare. Ett sätt där man kan gå ner i vikt. Det är ett bra sätt för sådana som vill göra det användarmässigt. Unik paketering. Det allra glossigaste man kan tänka är ju Vogue. Just idag kanske jag skulle säga Wired också, helst på iPad. Men Vogue är ett bra exempel. Och tidningen Aftonbladet har funnits sedan 1830. Så någon typ av unik paketering måste vi ju ändå ha. Och slutligen då en unik upplevelse. Och ni hade väl alla som jag tror jag, eller många i alla fall, den här aha-känslan när man såg Avatar. Och Aftonbladet.se kan faktiskt i sina bästa stunder vara en unik upplevelse. Och åtminstone så tycker 5 miljoner unika webbläsare det varje vecka. Och gratiserbjudandet då på Aftonbladet. Vi har då sajten naturligtvis. Den är fri till stor del i varje fall. Vi har ett antal appar och tjänster via mobilen som är fria. Och vi har en tv-tjänst på vår sajt som till 99,99% är fri. Och sen, de här är då naturligtvis annonsfinansierade. Och sen försöker vi då experimentera med hur vi ska ta betalt direkt ifrån användarna på olika vis. Och jag vill ändå påstå att i år har det arbetet intensifierats enormt. Och du pratade, Anna, om lågkonjunktur tidigare. Och det är ju inte så tokigt eller konstigt att säga då att vid förra lågkonjunkturen, det var just då Plus och Viktklubb som startades upp. Därför att man såg behovet av, på Aftonbladet då, jag var inte med, men såg behovet av att ha fler ben än bara annonser in som kunde dippa liksom över månaden bara. Så att det här kommer nu ett litet spektra av vad vi har för betalprodukter på Aftonbladet. Och jag vill börja med den mest naturliga då, för det går liksom inte att undvika att vi har en tidning som vi tar betalt för. 11 kronor om man ska vara exakt, utom 12 på söndagarna. Och sen har vi då en abonnemangstjänst som vi har varit inne och pratat lite om som heter Plus. Den är 7 år gammal. Vi har ungefär 115 000 abonnenter. Och jag berättade lite grann om vad som var storsäljarna i det. Och det kan ju då möjligen tyckas lite nedslående i vissa fall. Men Aftonbladet är en kvällstidning. Och vi försöker ha det innehåll som passar en kvällstidning. Och visst, utav det innehåll, inte breaking news, inte nyhetsrelaterat material i första hand. Utan det som är lite mer långläsning. Och det som hjälper dig som besökare eller som köpare av Plus. Det är intressant. Och det kan då vara artiklar om kropp och hälsa. De här reseguiderna som till stor del är vår tjänst. Eller i varje fall ett kraftigt ben i tjänsten. Listor, skattetabeller, villapriser med mera. Tester allt ifrån rakapparater till handdukar. Sen är det naturligtvis så att folk köper exklusiva intervjuer lite då och då. Men det beror lite grann på tillgång och efterfrågan, om ni förstår hur jag menar. Sen började vi då i mars med det här med mikrobetalningar. Och mycket var inspirerat av iTunes och App Store. Och folk vill köpa piece by piece. De vill inte köpa ett abonnemang och så vidare. Det här är en liten bild på vår betalprocess då. Och som en parentes kan jag säga att det inte alls så lätt med köpprocesser, tycker jag i varje fall. För att, i varje fall om man, det är lätt att göra en köpprocess som är enkel. Det är bara att trycka köp och så har man betalat. Men om man vill ha in någon typ av CRM-arbete i det där, då helt plötsligt så blir det jävligt komplext med postnummer och kön och grejer. Så det, min upplevelse är att det är en ganska svår process att veta var någonstans du ska lägga dig i köpprocessen. Men hur som helst, mikrobetalningar är ett annat sätt att betala hos oss. Och då köper man det material som redan är plusinlåst så att säga. Så att om man vill ha en resguide men inte vill gå med i Plus, så kan man faktiskt köpa den resguiden. Vad vi har sett är att mikrobetalningar påverkar prenumerationsaffären kraftigt. Så jag tycker att någonstans, om man funderar kring hur man ska ta betalt för sitt innehåll, så ska man ta sig en väldig funderare innan man startar med mikrobetalningar. Jag tror att det är väldigt bra med mikrobetalningar, men man måste vara lite vaksam, framförallt om man har en prenumerationsaffär att ta hand om, vilket vi har. Vi såg på ett väldigt tidigt stadium, bara efter några veckor, att våran prenumeration sjönk. Men styckköpen var visserligen många, men inte så att de mätte upp liksom nedgången, intäktsnedgången när det gäller prenumerationsaffären. Så nu har vi skruvat åt det där lite grann. Så det är inte längre möjligt att köpa alla artiklar styckpris hos oss, utan man köper vissa håller vi exklusiva artiklar bara för Plus. De som vi känner att det här, den jäklar kommer vi sälja mycket plusabonnemang på, om man ska vara rak. Och det ska man ju. Sen har vi testat med stycksåld tv, och det tycker jag är roligt då, med tanke på mitt förflutna i den rörliga branschen. Och det här är faktiskt en bubblare, skulle jag vilja säga. Vi har jobbat tillsammans med Factual TV och med National Geographic. Vi har samarbete på gång med BBC. Och vad vi gör är helt enkelt att vi visar material på vår sajt. betalmässigt. Man måste betala för det. 19 kronor för en dokumentär. Och sen delar vi på intäkterna med innehållsleverantören. Och vi har inte alls publicerat speciellt många dokumentärer. Men utan att gå in i detaljer så skulle jag vilja säga att hade man väldigt många dokumentärer på Aftonbladet.se under en lång tid så skulle man kunna tjäna betydande pengar. Och det tycker jag är väldigt spännande. Och då funkar mikrobetalning helt plötsligt klockrent. För vi har ingenting att skydda. Vi har ingen prenumerationsaffär att liksom safea upp för. Sen har vi då klubbar. Betalklubbar. Det här är en trotjänare som heter Viktklubb. Också från Marians tid. Ungefär 380 000 personer har gått igenom Viktklubb under de 7 senaste åren. Och just nu har vi kanske 35 000 i en slags bas, Viktklubbsbas. Och det brukar ligga någonstans där, 30, 37, 35, 34. Så. Och man betalar helt enkelt för att få verktyg på nätet så man kan följa sitt kaloriintag och sin viktnedgångskurva och sätta sin idealvikt och så vidare. Mycket omtäckt tjänst och väldigt, väldigt nära vårt redaktionella material. Vi skriver enormt mycket om vikt och hälsa på Aftonbladet. Det gör Expressen också. Det är typisk kvällstidningsjournalistik. Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt faktiskt att koppla en sån här tjänst till vår journalistik. Och det tror jag också någonstans är en motor i om man som mediehus vill göra affärer utav sin journalistik. Att man väldigt tydligt hittar kärnan i vad man sysslar med och häktar på tjänster som ligger i närheten utav det. Sömnklubb startade vi i juni. Om det ligger nära våran kärnjournalistik eller inte, det är lite grann för tidigt att säga ännu. Det ligger lite snäppet längre bort, vilket gör att det är lite klurigare. Men 3 av 10 har problem i Sverige med att sova på nätterna ordentligt. Och det här är en white label-lösning som vi gör med ett Livanda som är ett KBT-företag som sysslar med just så här sömnkurser på 12 veckor. Så att jag ber att få återkomma till om det här är en flip eller en flop om några månader. Men det är ändå ett försök i att tänka nytt. Vad kan vi göra? Flytta fram positionerna. Och det är också tydliga incitament som vi hela tiden och uppmaningar som vi får ifrån våran styrelse i eller vår ledning i Oslo. Ni måste våga experimentera. Det kan gå åt helskotta. Ja visst, men då får man på bollen igen och göra någonting annat. Man lär sig hela tiden ut på vägen. Webbshop är typiskt Aftonbladet experiment eller företeelse. Vi säljer, ni vet, så här, DVD:er och jox med vår tidning. Och då var det någon som undrade för något år sedan, vad i 17 skickar vi bort de överblivna DVD:erna, de som inte fick sålda, till Ginza för? Men för dumheter, det är ju mycket bättre om vi säljer dem själva. Så då startades en mycket liten anspråklös webbshop på Aftonbladet. Och den här har gått mot alla odds, eller oväntat bra faktiskt. Så att webbshop tror jag är någonting som vi kommer syssla mer med i framtiden. Och vi tittar på olika typer av partnerlösningar. Vi har varit vid Daily Telegraph till exempel och snackat med dem. Vi har varit i Berlinske tidningar. De är väldigt duktiga på det här. Deras storsäljare på Berlinske är vin och brasklabbar. Tycker jag är spännande. Men det är faktiskt en pyrande lönsam affär. Även för ett mediehus. Och även här gäller det att ligga nära den journalistiska kärnan. Jag upplever inte att vi kan sälja ved faktiskt. Men däremot upplever jag att vi kan sälja vovoselor när vi har mycket sportjournalistik kring VM. Vilket vi gjorde också. Vi sålde 3000 vovoselor i somras. Det är ganska kul. 20% av Aftonbladets onlineintäkter kommer ifrån betaltjänster. Och det här är vi väldigt nöjda med. Och vi tror inte att det här de allra närmaste åren kommer stiga så där enormt mycket. Däremot hoppas vi på att den totala intäktskakan naturligtvis kommer att öka successivt åren framöver. Vi tycker att 20% är en ganska bra procentsats att förhålla sig till hos oss. Och utav det då så ser ni premiumjournalistik, det är då plus och mikrobetalningar först och främst. Och så har vi webbshoppen på 11 och klubbarna på 34. Och för att lyckas så måste vi ha ett bra innehåll. Vi måste erbjuda en tydlig produkt. Vi måste jobba med korsförsäljning, bundling som du var inne på, av våra produkter. Köper man viktklubb så kanske man får plus bara för 10 spänn och så vidare. Det krävs att vi får betalande kunder som betalar mer än bara 29. Vi vill gärna att de betalar 49, 59 och 69. Vi måste effektiva sälj- och könstrategier. Det är otroligt vad könen kan rasa iväg passivt. Vi ska ha en stabil kundtjänst naturligtvis. Vi ska finnas på alla plattformar. Jag har inte pratat så mycket om iPad och iPhone och sånt här och nu. Men det är ju en naturlig del av allt vi håller på med. Det är en så naturlig del så jag tycker inte ens man behöver betala eller prata om den. Vi ska ha enkla betalningsmodeller och det är inte det lättaste alla gånger om man ska framförallt lyssna på det gänget som jobbar mycket med CRM. Och det allra, allra viktigaste, och det var väl det Anna ville att jag skulle trycka på extra mycket idag, och det är ju samarbetet mellan redaktion och affär. Min upplevelse kan vara ganska ofta att när man jobbar i ett sånt stort hus som Aftonbladet med så många specialister och med så många som är nischade på sitt område så tänker man inte på att ens lön kommer ifrån någonting. Man tänker inte på att det faktiskt hänger ihop med det här som jag sitter och skriver nu hänger ihop med en möjlig affär. En möjlig såld tidning, ett plusabonnemang, en viktklubb eller vad fan det nu än kan vara för någonting. Utan man tänker på att jag tycker att det här är så sabla viktigt så det måste jag skriva. Nu hårdrar jag lite grann. Jag tror att det är otroligt viktigt, eller jag vet att det är otroligt viktigt, att vi jobbar väldigt, väldigt, väldigt tätt. Redaktion och affär för att vi faktiskt i framtiden ska kunna tjäna pengar så att vi kan behålla 500 personer på Aftonbladet eller 200 på Svenska Dagbladet eller vad det nu är för någonting. Det är en, jag kan inte nog betona det. Och det här är ett väldigt, väldigt litet exempel på hur man kan jobba ihop. Och Plus fyllde 7 år för några dagar sedan. Eller rättare sagt, vi kände att vi behövde en liten kampanj. Och då tänkte vi så här, händer det någonting? Ja, men Kalle Ljungqvist sa att det var 7 år sedan i november. Jag pratade med Marianne och så där. Ja, men bra. Då fyller vi 7 år. Det är visserligen oktober, men spelar roll. Och det här, själva incitamentet till 7-årsfödelsedagen, den väcktes i ett mycket tätt möte mellan redaktion och affär. Och då bestämde vi att vi skulle ha en klassisk bannerkampanj med erbjudande om att gå med. För 1 krona. Det är en tårta där med en ros om ni inte ser det. Vi skulle ha ett tydligt kommersiellt budskap erbjudande även på redaktionell plats. Det här är vår mittspaltspuff som ni ser där. Den ligger mitt i, ganska långt upp på 1:an på Aftonbladet. Så står det så här, dagens merläsning och då är det plus. Då la vi in där, så här, gå med i plus för 1 krona. Det är kommersiellt budskap. Det tyckte redaktörerna var kalas. För det drev försäljningen. Våra plusredaktörer är extremt fokuserade vid vad de säljer. Vi satsade också på inköp av riktigt bra redaktionellt material. Och då visade det sig att redaktionen hade inte portmonnä att betala detta med. Utan då tog vi helt enkelt utav annonspengarna. Istället för att göra en utomhuskampanj av något slag så la vi det på att få riktigt, riktigt mustigt bra redaktionellt material under den här perioden. För att det är ändå innehållet som säljer i slutändan. Och under hela den här perioden när vi skapade den här, kan tyckas anspråkslösa, men ändå lilla kampanjen i oktober, så hade vi avstämningsmöten nästan varannan dag, redaktion och affär. Hur ska säljsidan se ut? Ja, men vi lägger upp alla våra bilagor så syns hur tydligt det här är. Vi lägger upp vår redaktör som talar om vad det här egentligen handlar om och så vidare. Och jag tror att det är nyckeln, som sagt, återigen, till en riktigt bra produkt och ett riktigt bra sväng på kulorna, intäktskulorna, nämligen att man jobbar tillsammans. Ja, tiden. Det var det bästa av allt.
Tack. Jättespännande, tycker jag. Den här viktklubbskampanjen då, om vi börjar i slutet så att säga.
Pluskampanjen.
Var det ett one shot eller Man kan ju tänka sig att ni skulle kunna ha sådana samarbeten jättemycket.
Japp, det kan jag också tänka mig. Vi ser... Jag skulle säga att när jag började jobba med Plus för kanske ett år sedan så var det väldigt vattentäta skott. Jag vill inte liksom påstå att jag har bidragit enkom till detta. Men vi är många personer som har börjat inse från bägge håll att det är först när vi verkligen, verkligen jobbar tillsammans. Det är då det verkligen funkar. Inte när redaktionen sitter på plan 5 och gör sina grejer och affär sitter på plan 6 och gör sina grejer. Och därför så tror jag att det här... var en av de delarna som är vattenöppnare till, eller att vi verkligen kommer att jobba mer ihop i framtiden.
För ni skulle ju kunna ha ett samarbete med Universe och Aftonbladet för att sälja sömnklubben. Mm. Era, vad det nu kan heta, läkare skulle kunna ge innehållet till artiklarna som skulle väcka intresset för sömn.
Absolut.
Gör ni sådana
samarbeten? Kort sen efteråt.
ni menar inte gör det just ni, men gör ni sådana typer av samarbeten redan nu?
Ja, det gör vi. Vi kan vara mycket, mycket bättre på det, men vi gör framförallt med viktklubb kan man säga, där man går till företag och säger att Stockholms taxi till exempel, de får dela ut vikt, de köper in sig för sina chaufförer i viktklubb och så att vi gör olika typer av samarbeten. Ja.
Ja, men nu tänker jag också att era journalister skriver extra mycket om ett visst område därför att ni i er tur från affären har en affär ni vill sälja.
Ja, det är tydligt med sömnklubb. Mm. Vi skrev inte så där vansinnigt mycket om sömn innan 9 juni. Nu skriver vi otroligt mycket om sömn. Vi har en hel sajt bara med sömn. Och så tror jag det var även 2003 med viktklubb. Det fanns säkert en hel del viktmaterial då, visserligen. Men jag tror att vi har fått enormt mycket mer viktmaterial journalistiskt just utav den anledningen. Sajten, alltså våra klubbar är uppbyggda på det sättet så att vi har en journalistisk sida och en köpsida kan man säga. Och den journalistiska sidan är en slags tratt in till köpsidan. Och det är klart att då måste vi fylla tratten med någonting. Och då blir det journalistiskt material. Så vi har en journalist som enkom är anställd för att skriva sömnklubb eller sömnmaterial.
Och Anna, när du hör det här, var det så här när du lämnade för några år sedan? Eller ser du någon utveckling?
Nej, men jag ser en utveckling. Alltså bara, men det är ju mycket inne i korridorerna där man vet att så här har det varit, så här. Men jag tror att det har hänt väldigt mycket de senaste åren på att det finns en ökad dialog. Men det var väl det som fick mig att lämna korridoren faktiskt. Att jag kände att det finns för lite diskussion mellan lägren. Det var väldigt uppdelat. Det tycker jag det är väldigt tråkigt att det finns en snobbism, var vi inne på tidigare, att liksom det är olika medier, det ena är inte lika mycket värt. Men det tror jag faktiskt har ändrats ganska radikalt.
Är det någon som har kommentarer? Det var många journalister här. Känner ni igen er? Eller, är det någon som har någon kommentar eller fråga? Lite motion där bara. Kunde gå bra.
Ta den andra. Oj, hallå. Det var en fördröjning fråga. Jag heter Pablo Wynn. Jag arbetar inom utbildning, men jag följer upp publishers utveckling eftersom jag skapar utbildning för framförallt app till sådana makabar och sånt. Jag har varit för några veckor sedan i Hamburg i One IFRA mässan och jag har sett där en enorm innovationskraft angående nya tingar på nätet till iPad och sånt. Och det jag saknar faktiskt från, speciellt från Aftonbladets del, någon framtidsbeskrivning. Vad händer? Eftersom jag kan tänka mig att där finns otroligt mycket pengar att tjäna. Och framförallt för att sätta den prenumerationskundkrets som håller på att dö ut. Hur kan man fånga de nya som kommer, det vill säga 80-talister och kanske... Det var en fråga.
Du får gärna svara kortfattat. Mm. Nästa pass kommer handla ganska mycket om det, så jag kan också rekommendera att sitta på.
Ur då Aftonbladets perspektiv så är det så att vi är ingen prenumerationsaffär till att börja med. Vi har inget prenumerationsaffär att ta rygg på, så att säga. Utan vi är ett stycknummerförsäljning, vilket gör att vi är lite sämre faktiskt på prenumerationer än många andra prenumererande tidningar. Men när det gäller, jag håller helt med dig om iPaden. Sen är det ju så att det är ingen som riktigt vet faktiskt long term hur mycket pengar man kommer kunna plocka in på den affären. Du säger att det är jättemycket, det är bara spekulationer. Vi hoppas att det är så naturligtvis. Men när det gäller Aftonbladet och iPad så kommer vi nu, så fort iPaden lanseras i Sverige, det har det inte gjort, så kommer vi att göra en iPad. Vi håller på med en iPad-app som just nu tror jag ligger inskickad till Apple. Och då går vi första läget ut med Sportbladet, därför att vi tror att det är den målgruppen som först kommer handla iPads är just målgrupp, samma målgrupp som Sportbladet. Så vi kommer.
En till fråga där.
Till Elsa. När du berättar om det här samarbetet mellan affär och redaktion, har det funnits någon konflikt mellan journalister och annonsförsäljare?
Nu kommer ju inte jag, jag är inte annonsförsäljare, utan jag sysslar med affär fast på ett annat sätt, nämligen direkt gentemot konsument, så att säga. Men jag kan nog prata för annonssäljarna också. Jag tror att det finns visst konflikter. Jag vet att det finns konflikter. Det finns stora konflikter. När jag suttit i redaktionsledningen så har det funnits enorma konflikter som har kommit som surdegar upp på bordet. Men det är väldigt individuellt, skulle jag vilja säga. Och det är inte så att det är att samarbete är lika med konflikt. Tvärtom, i de allra flesta fall så försöker vi nog sträcka oss och stå på tå både från affärssidan och från den redaktionella sidan.
Vi måste tyvärr bryta, för ni vill ha kaffe. Om 20 minuter så kommer vi köra ett spår om media och distribution med förhoppningsvis ett kundperspektiv på. Hoppas att jag ser er då. Och stort tack till Elsa, Christer och Anna. Tack. Förlåt.